människor.
Modiga människor.
Modiga människor. Hej och välkomna till avsnitt 125 utav Modiga människor. Mitt namn är Soja Zachariasdotter. Jag tänkte bara säga några ord om kanalen. Den finns på Rumble, Podbean, Spotify. Men Modiga människor har även en egen hemsida, modigamänniskor.se. Där ska allt material finnas, och finns inte där så kommer det upp snart. Men jag vill också säga tusen, tusen tack till alla er som stöttar kanalen på olika vis genom att dela avsnitten vidare. Ni lyssnar ju såklart, men ni som skriver snälla, fin, glada meddelanden, men även till er som kommer med konstruktiv kritik och förslag på människor att intervjua. Och sen även ett stort tack till er som donerar till kanalen. För det gör ju att kanalen fortsätter att finnas kvar. Så det betyder massor. Tack, verkligen. Men nu till Anna Wild, som kommer att berätta för er om det största folkmordet faktiskt i Nordens historia. Ja. Då säger jag hej till dig, Anna.
Hej!
Hej, ja, vad fint att få göra den här intervjun med dig. En liten kort presentation bara. Du är musikpoet, artist. Och du har även studerat det största folkmordet i liksom, historien.
I Nordens historia.
Precis, i Nordens historia. Och även... den största, kan man säga, förstörelsen av ett kulturarv.
Ja.
Men även en enorm rättsskandal.
Mm. Yes. Skulle,
ja. Men hur kom du in på det? Det är jag ju, det vet ju jag redan. Men jag vill att de som tittar också ska få veta.
Mm. Ja, det är lite en speciell historia. Jag har hållit på med det här och bara, det är ju ett kaninhål i tiden som man dyker ner i och som jag inte har kommit upp ur, eller jag har valt att inte gå upp ur det. Och jag har varit där nere ganska länge. Idag är jag 34 och jag kom i kontakt med det här när jag var 18 år första gången. I samband med en väldigt lustig upplevelse som jag själv hade under en skolavslutning när jag gick på gymnasiet i Stockholm. I Katarina kyrka så fick jag en känsla av efterskolavslutningen när jag hade sjungit. En känsla av att man kan komma in i ett rum och känna att någonting har hänt här. Det har varit bråk här eller liksom, på något vis. Och det var den känslan som jag gick ut ifrån den skolavslutningen med, att vad har hänt här? Det var jättelustigt liksom. Jag kunde inte släppa tanken på vad har hänt här. För att göra en lång historia kort. Och då började jag titta, läsa om Katarina kyrka, just för att jag, min mamma har vuxit upp där omkring på Söder och tyckte det var så roligt att jag var tillbaka i hennes gamla områden och sådär. Så jag blev ju intresserad av hela området egentligen. Och då kom jag i kontakt med det stora oväsendet i Katarina, som det kallades. Vilket jag tyckte lät väldigt spännande och vackert. Och det ena ledde till det andra. Jag läste då ordet häxprocess för första gången. Och hade ju ingen aning om vad det var för någonting. Men det var ju spännande. Och där och då dök jag ner i kaninhålet och lärde mig till att börja ett och annat om vad liksom just fenomenet som det är idag, samhällsfenomenet, häxprocess, vad det egentligen är. Och sen också historiskt, vad det var som faktiskt pågick under det stora oväsendet i Katarina. Och det skeendet fascinerade mig. Inte minst för att jag insåg att men det här har inte jag fått lära mig i skolan någonting om. Varför har jag inte fått lära mig det? Och sen så under tiden när jag liksom under åren gick musikhögskolan och jobbade som musikalartist och sådär. De gånger man fick lite ro och inte jobbade, inte kunde jobba, man kanske var sjuk och var hemma från jobbet eller något sånt där. Så hamnade jag alltid i det där, att det var lite spännande att titta på vad var det där för någonting egentligen. Och sen då, 2015, då jag klev ur branschen på grund av utbrändhet, så fick jag tid att börja nörda ner i det där igen. Och ja, det ena ledde till det andra. Då började jag porträttera det jag hittade i form av, ja, genom poesi och musik. Mm. Bearbeta det helt enkelt. Det är för det här har ju varit en resa för mig. Att titta på vad det är för någonting och varför vi inte pratar om det. Och kopplingen till påskkärringen som jag upptäckte ganska fort. Att påskkärringen när flyger på en kvast till Blåkulla. Alltid tyckte alla de här sederna vi har i Sverige. Ja, frågan varför. Liksom, varför vi håller på som vi gör. Varför vi dansar ut midsommarstången som små grodor. Varför vi klär ut oss till påskkärringar. Det är spännande saker. Ja, men, det smakar mycket bättre det man är med om man dessutom har en större dimension och vet varför, var det kommer ifrån. Och ja, någonstans där så har jag cirkulerat kring det här fenomenet. Häxprocess eller trolldomsprocess som jag hellre gärna kallar det för. Vilket man kallade det för då. Ordet häxa är ju en efterkonstruktion.
Ja, och det är väl lite den här efterkonstruktionen. För det du har kommit fram till och som du väljer att helst kalla det för, alltså trolldomsprocess. Men när svängde det över och blev häxprocesser?
Alltså det man kunnat se är att det ordet häxa, när man till exempel tittar i Svenska Akademins ordlista, ordbok, så ser man att det fanns inte uttaget här det ordet för en... Ja, man upptäcker det första gången 150 år ungefär efter den sista ordentliga trolldomsprocessen i Sverige. Så det fanns inte i vårt vokabulär, utan det folk dömdes för att vara, det var ju ofta trollkona, trollkvinna, trollkar. Det handlade om att man trollade och vad trolla innebar. Sen kan man titta ännu djupare på också ordet trolla och troll, vilket jag också har gjort. Jag kan inte hålla mig för jag är fascinerad av ord och språkets makt över tanken. Och att man kunna se att troll är någonting som man till exempel kallat samerna. Att det är ett glåpord för naturfolk. Så. Och vad de kunde och gjorde. Nej, men så att ordet häxa är nytt. Och där är ju liksom en diskussion kring, ja, men om man tittar etymologiskt inom den germanska grenen, häxe, hagasussa pratar många om. Alltså tyskt ord för gärdsgårdsriderska, hagga, haggan, arketypen, the hag, vilket är en befintlig arketyp och inga konstigheter med. Men det man kan se tydligt är att häxa är inget smeknamn för hagasussa. Utan det går inte att komma från att häxe, som det stavas, direkt är kopplat till det grekiska prefixet för siffran 6. Och siffran 6 är djävulens nummer enligt då inkvisitorerna. Och det var först inkvisitorerna som började använda siffran 6 på den kvinnliga sexualiteten framför allt. Det är många lager.
Ja, men nu, alltså jag bara försöker få ihop här. Du säger att 150 år ungefär efter den sista trolldomsprocessen så kommer ordet häxa. Och som du säger, ja. Och sen att man också väljer att Det är samma människor som har utdömt de här processerna, eller kan man säga startat de här processerna, som också väljer att införa det här ordet.
Ja, det blir någon form av, vi har ju en förmåga att, som jag kunde se också, för att kunna leva med vårt mörka förflutna så måste vi hitta olika metoder för att kunna göra det. Att kunna, som man gjorde då de första liksom, påskkärringsfenomenet till exempel, det är samma sak som Lucia-tågen. Man drog från gård till gård för att skrämma varandra. Och det är ett sätt att bearbeta som folk, alltså folktradition, att sätta det i en annan kontext, att göra det lite skojigt, att göra en karikatyr av det. Och för att avdramatisera det. Och allt det här är någon form av, alltså det är ju inte medvetet. Det är inte någon som har tänkt att så här gör vi, utan folktraditioner har ju en förmåga att utvecklas på det sättet. Det är också det man kan se i folktron, liksom, att man har använt sagan som ett bildande element. Näcken är farlig, han sitter i forsen, gå inte nära, det kan vara farligt där. Vår äldsta folkbildningstradition är ju storytelling, liksom.
Jag blir helt fascinerad här av alla det här påskkärringsfenomenet. Alltså när börjar det då?
Ja, jag har inte riktigt koll på det, men vad jag vet är att man kunde se att det var främst i Bohuslän och Halland som man kunde se att det började. Och det var nog, kanske var i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, något sånt där. Det skulle jag kunna kolla upp, det är jättelätt att hitta. Men där man helt enkelt började klä ut sig till de här häxorna i sagorna som var så farliga, enligt kyrkan då.
För det är också kyrkan som skriver den här historien.
Ja, vinnaren skriver ju historien. Och vinnaren i det här fallet var kyrkan. Och det var också kyrkan som var uppviglaren till det. För att det här handlar ju om ett maktspel i grunden. Liksom. Man ville ju, redan när det drog igång nere i Europa, samband med den här bullan som påven utfärdade, jag tror på 1300-talet, när man började ändra synen på vad Satan, djävulen egentligen var. Det var ingen illusion som var utanför oss, utan det var en kraft som kan ta sig in och leva genom människan. Och i och med det, så allt det gamla, det förhistoriska, det hedniska som man kallar det, blev ju demoniserat, för det var ju hotet, det var ju det man ville få bort, det sättet att se på livet, helt enkelt, naturen och kvinnan, sexualiteten, mannen också för den delen. Man ville ju att det skulle gå över i uppenbarelsereligionens sätt att se på hur samhället skulle ordnas, och det rimmade ju inte med det för kristna alls. Så det handlar ju om ett religiöst maktspel som sen låg till grund för vad som sen eskalerade.
Vad är det som är så farligt med den kvinnliga sexualiteten?
Ja, det finns ju en liten bok som heter Malleus Maleficarum som var superpoppis där på 1500-1600-tal. Som idag kallas för häxhammaren, som skrevs av två munkar. Spränger och Kramer, som man kallades. Två munkar, två inkvisitorer som fick i uppgift att få ut sanningen om vad en häxe var för någonting, eller en trollkona då, som här en trollkvinna. Och det jag ser när man tittar bakom allt det här, att kvinnliga sexualiteten är farlig, och det handlar ju någonstans om känslor, om känsligheten, om att mötas i kärlek. Och det de såg och förklarar i den här boken, det finns en, jag får se var är den någonstans. Den lidliga häxan är en professor på universitet, Åsa Bergenheim, som har skrivit, där hon har analyserat Malleus Maleficarum. Och mycket handlar ju om att det kvinnliga sexualiteten gör mannens karaktär svag. Och mannens karaktär är svag när den är känslig, attraherad, dragen till kärlek, till vad jag ser, till jämlikheten. Och ja, ju djupare man dyker i det här, ju tydligare framträder att det är den manliga sexualiteten från början som är förtryckt av kyrkan. Och den triggas av den kvinnliga sexualiteten. Och då måste man ju trycka ner den kvinnliga sexualiteten också. Det ena leder till det andra. Det är domino liksom.
Nej, men jag tänker ju på den förtryckta liksom manliga sexualiteten vi ser idag.
Ja.
Det händer ju så mycket överallt. Liksom. Och det tycker jag är ett tecken på att människor inte mår bra. Allt det här som händer, och det är våldtäkter och det är övergrepp, och en förtryckt sexualitet tar ju fram det allra sämsta i människor.
Ja. Ja. Och att sexualitet och känslor går hand i hand också. Mm. Det är det som det förlorades ju väldigt tidigt. Alltså det handlar ju om kärlek. Liksom. Mm. Och man såg i Malleus Maleficarum så beskrivs det ju väldigt tydligt, ja, men till exempel den tredje bröstvårtan. Har en kvinna en tredje bröstvårta, det vill säga klitoris, så är hon trollkunnig. Då kan hon förtrolla en man till att bli, känna åtrå och bli attraherad. Sen finns det ju säkert nyanser i det här också, att man skulle inte frossa. Man ska inte förlora sig i sexualitetens frosseri. Alltså det finns säkert många olika moraliska bra grejer också som är liksom brasklappar på något vis i det. Mm. Men strukturen har jag upplevt när jag har studerat det så mycket för att kunna porträttera det konstnärligt som jag har gjort. Strukturen är ganska tydlig ändå. Att det handlar om i grund och botten kärlek. Och jämlikhet och motståndet till det. För att man ska få makt över hela mänskligheten som kollektiv. Få människan att vända sig ifrån sig själv. Sin tillit ifrån sig själv. Och vända tilliten till en högre makt som ska bestämma. Vilket då var motsatsen från början. När man tittar på dem. På många för kristna religioner. Där det snarare handlar. Inlevelsereligion och ja, motsatsen är uppenbarelsereligion.
Ja, för att vi lider på brist på kärlek. Det är ju ganska tydligt. Och sen så framförallt, alltså om jag bara begränsar mig här till Sverige, så är ju vi ett väldigt generellt sett ett väldigt ensamt folk. Vi lever ju liksom väldigt... Det är väldigt individualistiskt, väldigt ensamt. Och jag tycker att det har bara pikat sista åren. Alltså folk är väl mer ensamma än någonsin.
Så är det.
Så en så stor brist på kärlek. Men sen när vi pratade om det här med sexualitet. Att den undertryckta liksom kvinnliga sexualiteten. Det är ju få kvinnor som... Jag har träffat i mina dagar som äger den. Alltså sexualitet är ju så mycket mer än bara... Jag tänker ju att det är liksom den här kraften. Så att du behöver inte handla om sex alls. Utan du bara äger din kraft.
Ja, dig själv liksom. Dina behov.
Och hur fråntagna vi är den.
Ja, det är skammen liksom. Skammen och skulden. Och arvsynden som man pratar så mycket om. Någonstans så finns det ju folk, vilka det nu är, men liksom genom de här religiösa maktspelen, som har insett att kraften som bor i kärleken mellan två personer är enorm.
Mm.
Den kan ju flytta berg liksom, och kraften förstärks genom sexualiteten, banden. Det är liksom, om man pratar familjeterapi och konstellation idag, mellan par, kärleken förstärks genom sexualiteten och intimiteten. Det är liksom, det är kittet, det är limmet i en relation ofta. Och det är det som är gnistan och som de måste sett tidigt, att det här måste vi jobba emot, för här finns en kraft som vi inte, det är ett hot.
Och det är så syndigt.
Älskar. Är enorm. Och därför är det ett hot mot hur vi vill ordna makten och få folket att underordna sig.
Så vad jag tänker så här, vad gör kyrkan och vad är deras roll i allt det här?
Det är så dubbelt, för att det är så mycket som är i de bibliska texterna och den alltså myten, kristendomen, myt är ju tvärtom, det låter myt, då stämmer inte. För mig är ju myt något helt annat. Där finns ju så enormt mycket visdom och kärlek i det sättet att tro. Och det jag tycker mig se är att kristendom är en sak och kyrkan en annan. Att det kyrkan, historiskt i alla fall, är liksom en maktförordning. Och det var ju så här i Sverige till exempel. Kyrka och stat var ju samma sak. Och sen det här sättet att det man tror på, det upplever jag inte alltid rimmar med hur man jobbar med makt ur kyrkligt perspektiv genom historien. Jag tycker att ofta är det väldigt motsägelsefullt vad Jesus sa till exempel och vad som faktiskt händer i maktens korridorer.
Mm. Ja, det.
Next.
Och det är jag den första att skriva under på, liksom, att kyrkan är ju inte kärlek idag, skulle jag säga.
Ja. Nej. Och det är svårt, för att det är mycket. Jag var senast faktiskt på en konsert i kyrkan igår. Jag älskar kyrkor. Det är liksom, jag älskar att vara där. Just den här känslan av ceremoni, av lugn, av att mötas. Alltså det är ju helt fantastiskt. Och predikningar, alltså det är fantastiskt. Sen så finns det alltid ändå nyanser som skiner igenom av makt. Att omvänd er så ska det bli bra, till exempel. Men jag skulle bara, vad är du att säga det till mig? Jag gör väl vad jag vill. Men jag är gärna här och delar den här stunden med, för det är fantastiskt och det är jättevackert här. Men säg inte till mig vad jag ska göra. Omvänd, ja, det bestämmer jag själv, eller? Men ja, det är två budskap på samma gång liksom. Och det är väl det här klassiska sättet att tillämpa gaslighting. Att förvända liksom en människors sinnevärld och världsbild. Genom att smeka och sen så sakta ta ifrån en liten bit. Och så märks det inte, och så är det så trevligt att vara där. Så att man stannar ändå, och sen så står man där helt tom till slut och inser att jag har ingen makt kvar. Och nu är jag fast.
Jag håller med dig helt och fullt. Och jag älskar
det. Det är ju kontroversiellt som tusan det här. Liksom. Det är kontroversiellt och det gäller att kunna nyansera och se nyanserna i det. För det är inte bara svart och vitt det här. Det finns jättemycket gott i det. Precis som jag sa, det här med liksom, det finns ju, alltså det här frosseriet och otrohet och såna här saker. Det fanns säkert krafter som ville jobba emot det från början också. Och sen vet man ju att gamla forntida religioner, som till exempel inom det nordiska. Det finns ju en anledning till varför den här symbolen kvasten finns, att man rider på kvasten till Blåkulla där det pågår orger. Allting anspelar på sex, på orgasmen, på sätt att komma upp i trans. Vilket är liksom en, det man använder sig av i de här typerna av förkristna religioner. Det man kan se är att den här, vad man vet om valans roll inom, på vikingatiden liksom, som spåkvinnan som reste från by till by, och hon var rik, har man kunnat se gravarna, och hon hade sin stav, och vad man kunnat se jobbade med extas liksom. Det var vägen till att genom extas öppna upp någon form av öppenhet, alltså meditativ tillstånd som gjorde att man kom åt en högre intelligens i sig själv. Och egentligen, om vi tittar på idag, varför mediterar vi? Varför är det så stort och poppis med meditation och mindfulness? Jo, det är för att vi har hittat att i det där stilla rummet i oss själva så hittar vi vår sanning och den fredliga sanningen någonstans. Så att det, om man plockar bort allt det här flummiga, magiska, så kan man ju se att det pågår precis samma saker idag.
Mm.
Affirmationer till exempel.
Mm.
Det är böner, affirmationer, att jobba med ord, språkordets makt över tanken.
Mm.
Det finns någonting många gånger. Så blir det precis utan sanning.
Mm. Ja, men jag har tänkt på det. En del säger ju att det är ett new age och flum. Men jag skulle vilja säga att Jesus var ju först liksom, med affirmationer.
Alltså, ja, det kan man titta på. Det är psykologi han pysslar med.
Mm. Och också det här att upprepa bra saker. Alltså det kan ju inte, finns ju inget new age shit över det. Så. Sen beror det på vad man väljer och
vetenskapen vi sitter och pratar om.
Mm.
Psykologi, alltså läran om själen, som det då är. Man tittar på det grekiska, vad psykologi betyder.
Mm. Men sen så är du inne på intressanta spår. Det här hur saker vävs in i det som är bra. Så att vi på något sätt förleds att följa det som är mindre bra. Precis som du är inne i kyrkrummet. Jag älskar också kyrkor. Alltså jag älskar att sitta i, jag menar, i varenda land jag har varit i så besöker jag alltid kyrkorummet. Men så kommer alltid det där du pratar om. Det där andra som blir liksom skavigt.
Mm.
Mm.
Ska du vara här så måste du omvända dig.
Mm.
Du måste lämna det här och det här, det här som är ditt. Och det är små nyanser som nästan inte märks av. Det är så snällt och så silkigt handskar, men så är det likväl där.
Mm.
Och det är ju så som till exempel, ja men, destruktiv, alltså psykisk misshandel till exempel. Vad man kunnat se när man benar ut vad det är för någonting. Vare sig det är medvetet från förövarens sida eller inte. Ofta är det ju inte ens medvetet från förövarens sida. Att man klappar och sen så här, lite snabbt och sen klappar, alltså psykologiskt liksom.
Mm.
Supersnäll, snuppesnäll, och sen så plötsligt kommer några former av resonemang som då den som blir utsatt inte förstår. Hur kan han som är så snäll säga så här?
Mm.
Och det kanske ligger någonting i det. Det kanske är jag. Det kanske är jag. Och sen så börjar sakta den här omvändningen som bryter ner. Det är små, små detaljer liksom.
Mm.
Och sen eskalerar det i vissa fall.
Mm. Ja, alltså det är så många, många saker. Jag tänker på, du pratade om den här tredje bröstvårtan. Alltså vem kommer ens på, vem kommer på det? Är det kyrkan som
ligger? Jag är lite nyfiken på hur, för det här är ju, de har beskriver ju väldigt tydligt om Malleus Murphy-Karum olika sätt att ta reda på om en kvinna då till exempel är trollkunnig. Hur tog de reda på om hon hade den tredje bröstvårtan? Mm. Hur gjorde de det? Hade de någon speciell metod? Det har de ju uppenbarligen haft och det finns ju säkert också beskrivet. Det är så mycket såna här perversa sexuella fantasier som man inser omedvetet finns hos de här då männen till exempel i fråga. Mm. Sprunget ur att de är så förtryckta så att det har slagit slint i huvudet. Mm. Och det man kan se i protokoll vad prästerna under förhören berättar om vad de drömmer om. Och så. Alltså det är perversa drömmar och hela bilden av Blåkulla som målas upp, det är perverst. Det är totalt utspårad sexualitet som man beskriver. Det är Blåkulla man kommer in, det är i djävulens sal. Där är det kvinnor som står på händer med tända ljus som sitter liksom i anus. De står på händer och så är det tända ljus. De är ljusstakar liksom. Man har ridit på diverse olika, antingen är det grisar, olika typer av djur man rider på till Blåkulla. Och så är det ju då orger med den onde som pågår där. Och barnen som också, det handlar mycket om barnaförandet. Som alla berättelser under just det stora oväsendet där den röda tråden är att barnen berättar att ja, jag har varit i Blåkulla, jag är med och jag är med. Då blir de liksom enligt sägnen då satta i änglakammaren för att vänta på att mammorna och kvinnorna ska bli klara med Satan och får då måla, skriva sitt namn med blod i djävulens bok och så. Alltså det är
men det är inte kvinnor som har skrivit den här historien.
Nej. Men däremot så kan man se att kvinnor anklagade ju varandra. Alltså det gick ju troll i hela grejen till slut. Det är ju mycket grannfejder som äger rum här. Hennes ko, Elins ko i Backa mjölkade mindre. Och här mjölkade de mer. Det måste vara något fel på dem som mjölkar mer. Vi lever ju liksom, det är ju krisår under 1600-talet i Sverige. Det är efterkrigstid. Det är ont om män för att det är så många som har stupat. Och det är svältår. Tufft att leva. Och när det är tufft att leva så kommer ju den här syndabockssökandet fram. Och blir centralt. Man vill hitta vems fel det är. Man börjar skylla på varandra. Och ser då att man kan skrämma varandra och hota varandra. Med då det här fenomenet som pågår. Trolldomskommissionen som reser runt i Sverige. Då mellan 1668 och 1676. Och fördömer liksom vilka som är skyldiga och inte. Men det ska leda till. Mm. Så Trolldomskommissionen stannar i Stockholm liksom, och så delegerar de ut ansvaret till prästerna att avgöra istället.
Ja, Trolldomskommissionen.
Ja.
Jag bara tänkte på Trolldomsministeriet där i Harry Potter. Som,
ja. Ja. Men, ja, eller hur? Det är som en saga alltihopa. Ja. Det är också det som är den största rättsprocessen, alltså rättsskandalen i vår historia. Det är ju rättsväsendet ballar ju totalt. Det är ju rättsväsendet som tillsätter en trolldomskommission för att utreda och få bort, rensa bort trollkonorna och trollkararna. Det måste ju hela tiden sägas här att det är 95% kvinnor man har kunnat se brändes under just den här stora oväsendet som är den största rättsskandalen mellan 1668 och 1676. Där är det 95% kvinnor och 5% män. Så att det är liksom inte enbart riktat mot kvinnan, men det är starkt åt det hållet åtminstone.
Men du så nämnde ju en siffra på 350 personer, men jag har hört att den siffran är mellan 1500 och 2000 egentligen.
Ja, precis. Det är ju mörkertal som är bortom vad vi vet om.
Och hur kommer det sig? Är det för att man inte har dokumenterat det här? Eller vad, är det liksom en svart loggbok?
Ja. Ja, precis. Mycket är ju säkert dokumenterat, alltså odokumenterat. Mycket har försvunnit, mycket har hänt. Sen sträcker det ju sig, alltså det var ju trolldomsprocesser långt innan det stora oväsendet också i Norden. Men det var just 1668 som det eskalerade, och där har man väl kunnat se att vad vi har dokumenterat i protokollen som fortfarande finns kvar och enligt kyrkoböcker, så kan man se där, ja, cirka 300-400. Men som sagt, mörkertalet är ju enormt, och sen får man också tänka på att det här var ju en skam som folk blev brända, dömda och brända, men det var ju många som blev dömda och frikända också, och de fick ju sina liv helt förstörda av, alltså, ryktet, och man blev ju utestängd från samhället. Hela släkter, hela familjer fick i generationer sina platser i samhället förstörda. Alla var ju rädda, och det var liksom bara ett tystnadens lock över alltihopa. Och där är det ju tydligt att nu, jag jobbade ju mycket i Älvdalen 2020, början av pandemin, när jag inte, ja, alla gick ju av scenen och slutade spela, och så fick man göra något annat, och jag genom stöd från konstnärsnämnden började då med min research i Älvdalen, där de första häxprocesserna, trolldomsprocesserna under 1600-talet startade. Och där var det tydligt att, ja, det var precis, alltså, något år innan man börjat kunna prata om det. Och då är vi i nutid. Det är liksom, det är något man bara, nej, vi pratar inte om det där. För det är så mycket skam och skuld. Som ingen förstår, var kommer den här skulden ifrån? Det är skam, man pratar inte om det. Hon var säkert häxa.
Och nu kommer vi in på det ordet häxa igen. Som inte ens fanns under den här tiden. Utan det är liksom ett ord som har tillkommit sen. Men det här med, liksom, om vi pratar nutid, så är det ju lite, kan man säga, inte häftigt. Men det finns ju, vi har ju mycket häxor. Liksom.
Ja, det har ju blivit som en vattendelare. Och jag som har jobbat mycket mot just fäbodväsendet, där trolldomsprocesserna startade, och under det året jag gjorde mycket research, intervjuat väldigt mycket fäbodbrukare som i generationer haft, liksom, det är deras släkt pysslar med. De är ju liksom släkt i direkt nedstigande led, vissa, till vad som hände på 1600-talet. Och där är det ju verkligen tabu. Man använder det ordet. Det är liksom, för dem är ordet häxa synonymt med N-ordet vi absolut inte använder idag. Det är någonting som porträtterar ett så tydligt förtryck. Människoförtryck. N-ordet. Jag hoppas att alla förstår vad det är. För dem är det samma sak med ordet häxa. För dem, hela deras sätt att leva förstördes ju. Och det finns en anledning idag som är så tydlig. Alltså, vi vet ju, det är få som ens vet vad fäbod är. Vi är ju mer insatta i vad samerna är för någonting. Och den samiska kulturen, fäbodkulturen, som man nu idag kan se lika långa rötter som det samiska faktiskt.
Men kan inte du berätta lite om fäbodväsendet?
Ja, vad ska man säga? Det är ett sätt att bruka, att leva och bruka skogen. Som man har kunnat... Alltså, 300 år efter Kristus är väl så långt man hittills kan se tydliga spår i Sverige av fäboliv. Och det handlar alltså om att man... Att folk levde ju i byar. Sen var man tvungen att flytta ifrån byn på sommaren för att djuren behövde bete. Man hade då en hemfäbod som var x antal kilometer eller mil från byn. Ofta var det kanske en by kanske hade en fäbod. Det här är liksom, man jobbade ju väldigt kollektivt i byarna. Det är inte så att Det var karavan med alla djuren upp till fäboden, hemfäboden, och det var bete där som gällde. När betet började ta slut där så gick man vidare till långfäboden som ligger ännu längre upp, ofta långt bort i skogen eller upp på fjället eller vad det nu må vara, som är, ja, men mellersta Sverige. Fäboväsendet finns ju i Dalarna, Härjedalen, Jämtland. Och då var man på långfäboden under högsommaren, och sen började man röra sig tillbaka till hemfäboden framåt, ja, slutet sensommar, och sen när hösten kom tillbaka till byn. Och det var liksom ett cirkulärt sätt att jobba med jorden. För att betet tog ju slut. Ska man ha djuren på samma plats hela tiden så tar betet slut. Men ger man det lite tid så växer det upp igen. Så dels är det det, liksom, dels strukturellt sätt att bruka jorden och jobba med djuren som var ens, ja, kapital och livsnödvändigt. Så.
Men det är ju...
Ja, vad ska du säga?
Nej, jag bara tänker, det är ju ett sätt att leva, tänker jag. Det är ju ett helt kulturarv liksom, som ingen vet någonting om nästan idag.
Nej, det är väldigt sådär, det är okänt för de flesta som inte bor där. Där uppe, alltså i Dalarna, och där vet ju de flesta det, och där har ju de flesta någon släkting som har en fäbod eller som sådär. Det är ju mer utbrett och självklart där. Men för oss som bor söderut är det ju inte alls lika självklart vad det faktiskt är för någonting. Och det som också utmärker fäbodväsendet, som gör det tydligt att det har väldigt, väldigt gamla rötter, det är ju det att jämlikheten existerar på ett helt annat sätt arbetsmässigt mellan kvinnor och män. Fäbodarna var ju främst kvinnornas domäner. Flickornas och kvinnornas domäner. Männen stannade kvar hemma i byarna och, ja, renoverade husen och staketen och jobbade med slotten och sådär under somrarna. Gjorde det som de var lämpade för. Det var liksom inte... Ja. Folk gjorde vad de ansåg sig bäst på. Mm. Och kvinnorna tog med djuren upp på fäbodarna där de förädlade mjölken. Hur mycket det handlar om. Att förädla mjölken för att kunna bevara det inför vintern. Så det var ju hela konsten att göra ost, smör och... Ja. Och där är det ju tydligt också, för de gick ju, alla djur går ju fria på skogen.
Mm.
Och jämfört med många andra delar av världen så kan man ju se då att den här herdekulturen som finns i hela världen, i Norden så var det kvinnliga herdar. Det hittar man inte på så många andra platser. Men i Norden så var de flesta herdar kvinnor. Det var vallkullor som man till exempel säger i Dalarna då. Kullor, kulla betyder kvinna. Mm. Så det var ju kvinnornas domäner, deras, och många kallar det för så här, det var deras frizon på många sätt. Och där är, precis som man till exempel använder jodling i Europa, så var ju kulning det man använde på fäbodarna. Ett funktionsrop som också blev en form av musikstil. Man kulade, man ropade på varandra. Det är ju stora avstånd. Man ropade på djuren. Man jobbade med den här höga frekvensen som, ja, men det är över 1000 hertz som kulning färdas på. Och det i sin tur har ju kopplingar som man kan se till exempel vad valan under vikingatiden, hur man kunnat se fragment av vad det faktiskt handlade om, att man använde rösten för att komma in i trans bland annat. Och att det är ett sätt att hypnotisera. Att ropa. Skrika.
Åh, kan inte du kula?
Det kommer gå sönder. Jag tror inte det kommer låta så bra här. Det kommer ju skicka väldigt mycket. Men det finns ju överallt på min YouTube-kanal och sådär.
Ja, vi får lägga ut en länk.
Ja, ja, jag tror det. Ja. Jag tror det kommer spraka jättehögt. De här högtalarna klarar ju
De klarar inte det. Nej.
Det man kan ju nej,
vi får lägga ut en länk. Men ja, gud, det när jag lyssnar på det, för någonting som jag har tittat mycket på, det är också just att man slår sönder hela jordbrukssamhället. Det går ju också som en röd tråd, hur man föser människor, liksom, där vi är självförsörjande. Och jag säger inte att det var ett enkelt liv alla bönder hade, men det fanns ändå ett liv med liksom någon form av värdighet och man klarade sig. Så,
ja, man var fri. Mm. Man liksom, det var en frihet på ett annat sätt. Sen var det enormt tufft och allting handlade om överlevnad. Precis som de gamla stamsamhällena. Mm. Alltså, allting handlar om överlevnad. Vi har inte tid att fokusera på något annat. Vi ska överleva.
Nej.
Men det finns samtidigt också en frihet.
En mycket större frihet. För att, men idag tänker jag att även om folk jobbar halvt ihjäl sig, så har folk ganska mycket tid däremellan att tänka ihjäl sig. Ja. Och det här vi nämnde innan, med det här med ensamhet. Och, så trots att vi når varandra som aldrig förr, liksom, vi är så uppkopplade, så är ju människor väldigt ensamma. Det är svårt att se att på den tiden att någon dog hemma och ingen upptäckte det.
Nej, precis. Nej. Det var ett kollektiv på ett helt annat sätt. Och det tycker jag är så spännande idag, när man ofta hamnar i sammanhang när folk pratar om att jag vill starta en ekoby. Och jag vill starta en ekosamhälle, och det där är det kollektivt. Och som att det är någonting nytt.
Mm.
När det är verkligen att uppfinna hjulet igen. Det är vår historia. Det är så vi har levt långt mycket längre än vad vi kan se de senaste 1000 åren.
Ja, det är ju bara en liten kort del. Det är ju en minidel av vår historia. Liksom.
Mm. Precis. Jag och min sambo pratade om det igår, det här med stamsamhällena. Mm. Och strukturen i det. Det är ju många, man pratar ju om att liksom många stamsamhällen var matriarkat. Och vad är egentligen ett matriarkat jämfört med ett patriarkat? Vi fastnar ju väldigt lätt i kvinnor mot män hela tiden. Mm. Alltså, makten mellan kvinnor och män.
Mm.
När man nog kanske inte riktigt såg det på det viset. Men det kanske fanns män som lämpade sig bättre att kanske inte ge sig ut på jakt och med fara för sitt liv, som kanske var bättre på att faktiskt vara hemma. Det kan ju mycket väl ha varit så också. Vi är ju alla olika. Mm. Men att det faktiskt, allting var ju fokuserat på överlevnad. Det fanns inte tid för att bråka om vem som skulle göra vad. Nej. Den som är bäst på det, gör det.
Mm. Mm.
Och då kan det ofta säkert, vi pratade om det igår, kan det ofta säkert varit så att männen med sin fysiska styrka gav sig ut, riskerade sitt liv för att jaga. Kvinnor var hemma och jobbade med liksom det som var hemma. Där fanns mer tid för intellektualiserande. Relationsbyggande. Vilket gjorde att när männen kom hem och var jättetrötta, så var det kvinnan som talade. Och det var inget, handlade inte om makt, utan det handlade om liksom energi, orken. Och de hyllade männen för att de gjorde det de gjorde, och männen hyllade det de som stannade hemma gjorde, och man var i fullkomlig beroendeställning till varandra.
Mm.
Det här är ju så lättantändligt att prata om och kontroversiellt. Men det, alltså, nyanserna tåls att lyftas. Liksom.
Mm.
Det behöver inte bara handla om män och kvinnor. Man pratar om samhällsstrukturer, matriarkat och patriarkat. Och matriarkat ser inte jag som att kvinnan har makten. Och egentligen, patriarkat handlar inte heller om att mannen har makten. Eftersom mannen är ju förtryckt av patriarkatet.
Mm.
Alltså,
och det här är ju svåra saker att prata om. Så det är jätte, det är verkligen. Och jag kan inte förstå hur det kan vara så laddat. Så det är ju bara att titta på dig och mig som kvinnor. Alltså så här, det är ju, det är ganska uppenbart att vi är faktiskt olika byggda. Mm. Och när man sen får barn så blir det ju ännu mer uppenbart att vi är olika. Och det får man ju nästan inte prata om.
Nej, det är svårt.
För vi ska vara så jämlika så att en del män blir ju typ kränkta av att kvinnor kan amma.
Ja. Vi har slagit knut på oss själva, kan man ju säga. Vi har ju för mycket tid att tänka. Vi har det för bra, kan jag tänka ibland. Alltså vi har det för bra för att någonstans enbart fokusera på det som vår hjärna, som inte utvecklats ett dugg sedan stenåldern, är kapabel att fokusera på. Vi har ju vårt frontala cortex här och det limbiska systemet, vilket gör oss till en jättekomplex ras jämfört med många andra arter på den här planeten. Liksom, det är ju inte lätt att vara människa, så är det ju. Det är säkert lättare att vara en katt. Liksom. Men vi har ju inte utvecklat särskilt mycket alls under många tusen år evolutionärt i vår hjärna. Men samhället har gjort det. Och vi har utvecklat samhället och runt oss. Men här inne har vi ju inte utvecklat så mycket. Vilket gör att det är hela tiden en konflikt mot tiden.
Åh gud, jag bara försökte få in alla frågor. Jungfru Maria från liksom det här till...
Hon var ju, det är också det som är intressant när man tittar på just trollhållsprocesserna, fäbodväsendet. På fäbodarna så ser man att Jungfru Maria var ju någon man tillbad. Många kände sig, kunde relatera mer till Jungfru Maria. Och vad man också kunde se, de gamla sätten att tro, de gamla gudinnorna, gudinnetron, Freja och så vidare. Det var lättare som kvinna att relatera till Maria och därför tillbe henne. Och det blev ju med tiden kätteri att tillbe henne. Hon var ju bara en kanal. Det var ju ingenting som var särskilt heligt med henne. Att hon hade fått ner Guds son till jorden. Utan det viktiga var ju Guds son Jesus enbart. Och ja, det är också det man ser på fäbodarna, att där var det liksom, där vandrade religionen, livsåskådningarna sida vid sida. Det gamla och det nya, och det flätades samman. Och det var ju det största hotet egentligen som tände eld på trolldomsprocesserna som fenomen. Det var ju att det just startade där. Det var ett hot.
Men nu är vi...
Maria är spännande.
Men precis, nu är vi ju inne på det här igen med att bestämma. Så, jag menar, Jungfru Maria som är liksom urmodern. Men vi får inte tillbe henne.
Nej. Nej, det är, myten om Maria är ju så spännande. Liksom. Hur kunde historien om henne vara så kort och obetydlig? Det är ju lustigt, och det finns ju de här mariologierna och liksom utbrytar enheter religiösa. Men de blev ju också anklagade för kätteri. Att fördjupa sig i mysteriet kring Maria, det var ju att bryta mot lagen på medeltiden. Liksom.
Men det måste ju ha fått dig att vilja studera det här mer.
Ja, jag tycker ju det är jättespännande. Hela Maria-fenomenet och färgen blå, hur hon ser ut, alla symboler, liksom, kronan med liksom, månen strålar eller solen strålar, och hur hon håller, alltså alla bilder som finns på henne. Och det är spännande. Mariologi är spännande. Och vad hon trots allt har haft för inflytande. Jag menar, som på blommor, arter i vår flora, så ser vi att det finns ju en namn på blommor som byttes till Maria-orienterade namn på blommor. Marias nycklar, Marias handskar. Det finns ju mycket som helst som från början hade mer fornordiska namn kopplat till kanske Freja eller så. Ja. Maria som fenomen är spännande, och just det här att man under medeltiden och ja, strax efter det plockade bort Mariaskåp, Mariaaltaren, Mariastatyer ur kyrkorna som fortfarande står kvar. Det är ju många kyrkor i Sverige där det faktiskt står en dammig Mariastaty eller sådär på vinden.
Så varför plockar man bort det här? Alltså, är det här efter de här trolldomsprocesserna? Liksom när...
ja, under tiden var det ju som det pågick. I katolicismen där är det ju fortfarande ganska Maria-orienterat. Men vi är ju protestanter.
Mm.
Och där är det inte Maria som gäller.
Men varför? Alltså, är det för att hon är kvinna?
Ja, det är det enda jag kan se.
Mm.
Man skulle inte tillbe en kvinna.
Mm. Men varför är kvinnor så farligt att vara kvinna?
Ja, och återigen så tror jag mycket handlar om att kvinnan väcker mannens kärlekskraft, känslor, åtrå. Mm. Det som maktens män ansågs vara svag. Gjorde de svaga. Alltså svaga i den kontexten att följa makten.
Mm.
Där började de gå emot makten. För att de blev fristående.
Mm.
Det bästa man kan ha som makthavare är ju massa robotar som bara gör som man säger.
Ja, men det var precis det jag skulle säga. Vad är det som skiljer oss människor liksom från typ AI-robotar? Så är det ju att vi kan egentligen tänka själva. Vi kan ju känna kärlek. Och framförallt det här du beskriver. Om kärleken blir så stark. Så är man ju beredd att gå igenom liksom eld och vatten. För sin kärleks skull.
Mm.
Mm.
Precis. Den styrkan är ju ett hot. Mot de som vill ha makten över mänskligt samhälle.
Mm.
Som bestämmer sig att här vill jag härska, då måste man liksom klippa av rötterna så att träden inte står stadigt. För att står träden stadigt med starka rötter och i kärlek, nu låter det flummigt här, men det är liksom, då är det ju svårt att kasta omkull dem och få dem att göra som man säger.
Mm. Så man skulle kunna säga om många människor reser sig upp tillsammans och liksom säger nej till tyranneriet.
Mm. Ja.
Så är det ju väldigt svårt att liksom, vad ska man säga?
Få oss i kull den muren, ja.
Mm.
Mm. Det är det ju. Och där tycker jag det är spännande det här med att vi är ett så historielöst folk i Sverige.
Mm.
För jag brukar ju jämföra då vår historia. Vi pratar ju om våra rötter, våra historiska rötter. Det är våra rötter som människor, som mänskliga väsen. Historien är våra rötter. Känner vi inte till vår historia, då har vi ingen kontakt med våra rötter. Och då står vi jäkligt ostadigt i en storm.
Och varför...
precis som personlig utveckling. Liksom. Om jag inte vet var jag kommer ifrån, om jag inte vet vad jag bär med mig, vad jag har varit med om, så har jag jättesvårt att förstå mig själv. Och då är det jättesvårt att utvecklas och bli en bättre version av sig själv och att samspela med andra, för att man hamnar hela tiden i konflikt med sig själv och andra.
Skulle du säga att man medvetet har plockat bort det här ur våra historieböcker som i skolundervisning och...
inte fullt medvetet. Jag tror att mycket från vissa håll kanske har skett medvetet, men man har ju, det har ju slakta slussats in liksom. Så både ja och nej. Jag tror att det också är en konsekvens av rädsla. Som kanske de som då drog igång där från början har kunnat se att det är en bra ekvation. Den kör vi på. Så rullar allting av sig själv sen. Om vi skrämmer folk riktigt ordentligt så kommer de börja eliminera sig själva.
Mm.
Eller sin historia själv.
Nej, men för jag vet att du har ju liksom nämnt det här med masspsykos och flockbeteende och
mm.
Mm.
Precis. Och allting handlar ju om att det är bara rädsla.
Mm.
Vi är rädda. Vi vill rädda vårt eget skinn. Vi vill överleva. Vi vill skydda oss.
Mm.
Det är inget konstigt. Vi är människor liksom. Och det är läskigt att ställa sig upp.
Ja.
Man vill, vi är flockdjur. Vi vill ha ett sammanhang. Vi vill vara med. Vi vill inte bli ensamma. För ensamma rent djupt inne i oss så betyder att vara ensam, då dör jag.
Mm.
Jag överlever inte ensam. Jag är inte gjord för att vara ensam. Som människa.
Nej. Nej, men vi är ju inte det. Och ändå så har det funnits människor i alla tider liksom, som har vågat stå upp.
Liksom
emot sin familj, emot sin flock. Liksom emot och följer det som är rätt för dem.
Ja.
Mm. Men Nordic Noise Movement.
Mm.
Ja.
Mm. Precis. Det var helt enkelt. Alltså jag skrev ju de här porträtten utifrån min egen konstnärliga bearbetning av det här som jag undersökte. Och ett av de porträtten heter Skål för våren. Och den låten släppte jag våren 2019 på skärtorsdagen. Jag kände när jag fick det gensvar av så många olika personer som visade sig också jobba med det här på olika sätt. Var jätteintresserade av trolldomsprocesserna, hade gjort det och det och det. Och så det jag såg var att de här personerna jobbar inte tillsammans. Vissa gjorde det, andra gjorde det inte. Och alla någonstans hade en vilja att kommunicera ut det de insett att folk vet inte det här. Hur kan vi inte ha koll på den största rättsskandalen i vår historia? Hur kan vi inte ha tillgång till det här på det sättet i skolan som egentligen borde ha? När det är det största folkmordet och kulturmordet som har ägt rum. Det är en frågeställning som jag insåg att alla de här brinner ju för det här. Varför jobbar vi inte tillsammans? Det är mycket bättre. Så då skapade jag ett litet nav som jag kallade för Nordic Noise Movement. Som egentligen handlar om att började med, jag skrev tillsammans med, i styrgruppen var vi kanske 6 personer. Och tillsammans skrev vi en insändare i kyrkans tidning där vi bjöd in till diskussion om det här. Och motivet var främst att skapa minnesmärken på alla platser där man brände människorna. Att det skulle bli en hedersam, vacker minnesplats på alla de här ställena där det bränns och härjats mest. Och då var ju fokuset främst på Härnösand, för där har man kunnat se att i Torsåkers socken och där omkring så brändes allra flest. Det var där det var som mörkast under just det stora oväsendet på 1600-talet. Så vårt främsta mål var ju att öppna upp för ett medborgarförslag där som skulle leda till att det skulle bli ett minnesmärke där. Vilket vi till slut fick igenom. Nu har det ju varit utlyst under förra året eller i våras till och med. Att det faktiskt öronmärkts 500 000 för att bygga ett minnesmärke i Härnösand som ska skapas som konstnär.
Mm.
Så att hela intentionen och motivet och allting blev som vi hade bestämt. Mm. Och mycket genom ett upprop som vi hade som vi kallade för Nordic Noise Movement 2020. Som vi skickade runt. Och sen har det liksom blivit ringar på vattnet och blivit medborgarförslag på andra ställen också. I till exempel Mora som faktiskt var först nu med att skapa ett minnesmärke. Det har funnits ett i Lillhärdal tidigare. Men Mora invigde sitt förra året. Där det då var en bålplats. På Sandängarna utanför Mora. Och, men Nordic Noise Movement handlade ju, min intention var att skapa en rörelse, en folkrörelse kring just en specifik fråga, och det var det här. Och att motivet var att få kyrkan och staten att vilja någonstans inse att det krävs en offentlig ursäkt mot vårt eget folk. På olika sätt. Minnesmärke, att upprätta minnesmärken är ett sätt. Sen att införa mer fokus på det här i skolundervisningen är ett annat. Sen har ju jag, och jag vet det finns folk som verkligen kämpar för det här med att det till exempel ska upprättas en vitbok, att det ska bli en offentlig ursäkt ifrån till exempel kyrkan, som det blev jättefint kring det samiska under förra året. Men där är det fortfarande oklart. Det är en form av två betongväggar som står och pratar med varandra. Liksom. Kyrkan menar att det inte finns några levande kvar att be om ursäkt, några levande kvar offer att be om ursäkt till. Och där har vi olika perspektiv på saken. Okay. Det var Nordic Movement. Och det var ju liksom ett projekt under 2020 som sen avslutades.
Och det är ju fantastiskt. Alltså det är verkligen fantastiskt vad du har åstadkommit med det här. Men hur många var det som blev brända uppe i Härnösand? Vet vi det ungefär?
120, om jag minns siffran rätt.
Och så finns det säkert ett mörkertal också.
Ja, det lär det ju göra. Och framförallt när det kommer till det här, de som blev dömda men inte brända. Vad hände där? Det var många som man vet dog i. Alltså folk bevarades ju, eller förvarades ju i källarhålor och liksom dog ju av det också. Tyren. Innan bränningen. Då har man ju kunnat snarare dokumentera det som att folk dog bara. Det var inte att de blev dödade. Så det är ju lukrativt.
Gud, det här är så spännande och jag bara ser att klockan är jättemycket. Men du har, jag tycker att du har berättat. Jag bara sitter med hela mitt, liksom, min mindmap här framför mig. Det är så mycket. Det skulle liksom behövas, det skulle behövas många, många timmar till egentligen. För precis som du sa, det är ett kaninhål liksom. Och ner i det här så jag förstår att det aldrig tar slut. Men jag tänker man ska avsluta med något bra. Och jag menar, du har ju också åstadkommit något bra. Men jag vill ändå lyfta in ännu mer så här, kyrkans roll innan vi går över på det. För kyrkan har ju en enorm roll i det här.
Ja.
Och om jag tänker på då kyrkan som älskar att liksom skjuta över skuld på oss människor. Så att om man skulle kunna skjuta tillbaka den här på kyrkan.
Ja, vi behöver mötas. Alltså det är så här, vi måste komma ihåg också att det går att också skylla på faktiskt. Att det var en annan tid. Det är inte nu. Och alla gör misstag. Och tidens tro drabbar människan. Och nu har vi faktiskt en tro som kanske inte drabbar människan på riktigt samma sätt. Vi vill ju tro att det är så i alla fall. Så låt oss mötas där. Och skapa utifrån det. Göra någonting hedersfullt och vackert av det. När vi ändå har chansen. Vi behöver inte stå och kasta paj på varandra. Liksom. Utan någonstans det är mänskligt. Och vi har gått igenom en enormt traumatisk, dramatisk historia här. Och som finns så många nyanser av så många lager. Så att det går inte att säga så här var det. Och där är jag också väldigt tydlig med att jag numera så läser jag etnologi på universitetet. För att jag till slut blir det att man kan sluta. Man vill bara fortsätta och forska vetenskapligt. Men det jag var tydlig med när jag har jobbat med det här. Det är ju att jag gör det ur ett konstnärligt perspektiv. Det är ju min tolkning utifrån alla olika empiriska undersökningar jag utifrån ett etnografiskt perspektiv som konstnär har gjort. Jag vill lyfta mitt sätt att se på det och se om andra ser på det på samma sätt, om man tittar genom mina glasögon. Det är ju så konstnärer jobbar, det är det som är konst. Vilket är en jätteviktig konst, det är en superviktig del av ett samhälle, vår kultur. Det är ju en spegel liksom som vi måste ha, precis som man önskar att media var helt och hållet neutral. Vilket det i många fall inte tyvärr är idag. Men konsten är fri. Och superviktig i en kultur.
Och nu är det liksom flera saker. Jag vill bara fort säga att kyrkan har ju en fantastisk möjlighet här. Att pudla liksom, faktiskt få tillbaka lite kredibilitet liksom, genom att göra det här. Men också så bara säga det här om konsten. Jag menar, konsten har ju spelat en stor roll genom hela vår historia. Jag menar, eftersom du är konstnär så vet ju du vilken möjlighet skådespelare har att berätta sina historier.
Mm. Storytelling är ju som sagt vårt äldsta element av folkbildning.
Mm.
Det är ju så vi har fört hela vår historia vidare fram till tills vi började skriva.
Mm.
Och det är tidlöst.
Och det finns ju någonting sorgligt i, tycker jag, i den tiden vi lever i nu. Att det känns som att man mer och mer plockar bort liksom stödet till kultur. Och jag tänker, det här är ju bara min tolk, men jag tänker att det hänger lite ihop med det den här tiden vi lever i. Att den här storytellingen ska inte få leva vidare. Men
den är inte neutral, men den är ju liksom, tolkningen är ju fri för alla.
Mm. Men här sitter vi nu, och det är det jag vill bara ära. Här sitter du med all din kunskap och all vishet och liksom klokhet och allt det du har studerat. Och du gör ju någonting fantastiskt av det och transformerar verkligen det här in till någonting. Och du håller ju på att sätta upp en föreställning också.
Mm, jag jobbar ju med Historiska museet nu under hösten, där vi jobbar med tre olika nedslag i tre olika årtusenden. Mm. Där vi ska tillsammans i samarbete med Södra Latins gymnasium, deras avgångsstudenter i dans. De ska gestalta tre kvinnoöden utifrån ett andligt perspektiv. Där jag har skrivit eposet som de jobbar utifrån, alltså poesi och musik. I utställningen. Så den har premiär 26 oktober i Stockholm.
Wow, jag kommer att gå. Och jag är redan på din musik.
Det öppnar ju upp att känna empati. Det är liksom musiken och bilderna. Och det är liksom det som är det viktiga som öppnar upp för att sen kunna ha de här torra, tråkiga samtalen som kanske till och med leder till vetenskap. Så här, det är viktigt att allt får vara med och att empatin får vara med. Och ibland så är det svårt att koppla på den. Men konsten och det konstnärliga uttrycken är en bra metod.
Men då är vi ju där igen. Och det är ju också kärlek. Alltså för musik och allt det du pratar om, det öppnar ju upp. Det öppnar ju verkligen upp. För
det kommer
att stämma.
Vi blir berörda. Och att bli berörd, då är vi i kontakt liksom i vår kropp. Då är vi där. Om vi bara använder hjärnan, då blir vi till slut sjuka.
Mm.
Så är det ju.
Mm. Så 26 oktober, sa du?
Ja.
Mm.
På Historiska museet.
Ja, men fantastiskt. Jag tänker att jag ska lägga in massa länkar till dig, för du gör ju så fin musik. Och ja, men verkligen, verkligen stort tack för det här samtalet. Men så fint också få liksom, att du gör det här så att folk får ta del av den här delen av vår historia.
Mm. Mm. Ja, och grejen är, jag gör det ju för min egen skull främst. Mm. Det här är ju mitt sätt att bearbeta det, och jag känner att jag vill bara bjuda in. Mm. Sen får folk komma om de vill. Men det är det som är det fina med att vara konstnär.
Mm. Det är det. Ja. Men tack så jättemycket, Anna. Så.
Tusen tack själv, säger jag.